Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Det har jag sagt nu några veckor i rad. Jag måste kanske hitta på någon ny form av intro till när jag startar. Beige starter så här långt på för min del. Kan ni leverera lite bättre då? Sätta tonen för det här avsnittet kanske?
Jag tror Fredrik har mer sån här speakerröst. Det känns som att han sitter typ någonstans i en ishall vet, och läser upp något referat.
Får du inte göra så typ i Olofström, Fredrik? Dra speakerjobbet.
Kanske, jag kan ju när jag trycker till få en väldigt intressant röst. Sen när jag hör mig själv, jag avskyr att höra mig själv. Det finns inget värre om du vet, någon match går i efterhand, tvn är på, jag mår fysiskt illa.
Ja, men jag tror du skulle göra dig som speaker. Du vet, jag trycket i rösten, där.
Jag har lärt mig av Lars.
Ja, Lars,
1-0.
Lars gjorde du, måste jag ändå säga, HV. Det visar ju att du, det var ju ditt rätta element, kan man ju lugnt säga.
Men var det Lars? Jag trodde det var någon annan.
jag hade ju inte skitsvårt att dela ett pris när det är fullsatt arena. Det enda är ju bara att säga så här: kolla vad bra han är! Då blir det ju... Men heja klacksledare!
Jag tror jag är längst ner på rankingen av oss tre i alla fall och göra något sånt här.
Men jag ska säga, jag växte ju upp med en tidigare C-more-kille, Patrik Skoglund, som mest höll på med trav och innebandy och hockey för sig, men trav var väl mest. Och när vi var unga så tjänade vi lite extra pengar genom att sköta sekretariatet på, det finns en division 3-klubb i Leksand som heter HSS. Och när de hade sina matcher, jag vet inte om man fick typ en 50-lapp eller någonting, så jag skötte klockan och Patrik var speaker. Så att jag har ett förflutet, men jag var liksom tvåa sist på den positionen som speaker.
Rejäl, stark profil, Patrik Skoglund. Han är en kolossalt bra kommentator. Jag jobbar med honom mycket på innebandyn förr i tiden. Och härlig prick.
Absolut.
Man älskar ju bra som sitter i sekretariatet, som har den här riktiga trycket. Jag kommer ihåg i Nobelhallen vi har en som heter Kjell Körp. Och han var ju...
Körp?
Körp, ja. Han var ju bedrövlig på engelska.
Han heter inte Körp.
Kjell Körp heter han.
Ja,
skolan var inte den Körp. Ja. Men han blandade ihop de här mellan engelska och svenska ord. Så han läxan kom att komma Johan Whitehall.
Ja.
Det var Mikael Rieder. Han hade lite problem med det här. Liksom, vad var svenskt, vad var engelskt. Men de är älskvärda, de här speakers. De som är bra på det är grymma.
Den här kvinnan som var på hovet förr, är det samma som är idag?
Ja, henne har jag saknat också. Jag vet inte om det är samma. Det måste vi nästan ta reda på.
Eller som när jag var barn, då var det så här bilbingo utanför ishallen. Då var det en som vi alltid, det var så här Bertil 54, 54. Och det var stora målet att ta reda på om det var en man eller en kvinna. Det var en kvinna, men hon hade en väldigt bastant röst.
Och det får mig in att tänka på, har du hört när Mats Strandberg ska dra den där lottoraden i Radiosporten? Har ni hört det klippet?
Nej.
Då flyger den över huvudet. Men han ska säga siffror och han är ju helt ute och cyklar.
Men bäst, Pelle Pressberg.
Han i Karlstad, ja. Ja, när jag gjorde Färjestad Brynäs nu, då var ju han var ju tillbaka plockad för en match.
Ja,
ärren rullade friskt.
Ja, det var gåshud när man var liten och åkte till Karlstad och kollade på Färjestad och han drog line-upen.
Vad heter han då?
Ja, vad heter han? Lars, det här borde du ha koll på.
Nej, jag kan ju inte sånt där. Det är så roligt. Ibland får jag fråga så här, du vet. Du, om man ska gå på hockey där eller där, vart ska man sitta då? Jag bara, fråga inte mig. Jag är inte typ en hockeydirektör på 10 år. Så jag har ingen aning. På tal om speakers, visste ni om... Vi gjorde ju uppmärksamma det när vi var i Mora, Fredrik, minns inte det? Att Mora och Västerås har samma speaker.
Ja, men den är ju sjuk. Den har vi inte följt upp.
Ja, Mora och Västerås har samma speaker.
Vadå, åker emellan eller?
Ja, vad fasen, nu kommer jag inte på vad han heter här.
Tvåvägskontrakt.
Fasen, jag
frilansar de också? Ja.
Nej, väldigt oklart. Men jag stod på parkeringen där i kort historia. Vi kommer till hockeyn snart, jag lovar. Men då, jag stod på parkeringen i Mora, då hade vi varit i Västerås på onsdagen. Och då kommer det fram en man till mig som sa det att hej, du, vad tyckte du om matchen i onsdags? Jag bara, ja, han bara, ja, jag var ju där. Jag bara, jaha, var du på den matchen också? Då åker du runt och kollar på hockey. Han bara, nej, jag är speaker där. Va? Vad gör du här då? Han bara, jag är speaker här också. Det var jättekonstigt. Mora och Västerås har samma speaker.
Det är helt otroligt.
Mm. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Jag kommer dock inte på vad han heter nu på rak här, men det får vi ta. Ska vi gå in på ishockey nu? Eller ska vi hålla oss till speakrar i hela avsnittet? Det kan ju för vara någonting.
Speakerpodden?
Ja, men vissa är ju grymma, så cred till speakrarna runt om i hockey i Sverige. Det är ju så här, det är ju kanske, innan vi kommer till hockeyn. Jag skulle säga att det är det roligaste med vårt jobb, åka runt i Sverige och träffa hockeymänniskor som har stått på samma plats i 30 år. Vi har pratat om den här vakten i Västerås. Det finns ju profiler i alla arenor. Är det någon sån där ni inte kommer på liksom, som alltid när man träffar den där?
I Umeå så är det en man som redan när jag var tränare så kom alltid han och skulle prata med mig om en gammal Leksands legendar som spelade på 70-talet. Och jag liksom förstod aldrig riktigt kopplingen. Nu med Simon har varit där. Och så nu senast började han prata om familjen Sundström. De två legendariska Peter och Patrik och sonen Alexander. Sen träffade jag Peter Sundström på kvällen där. Jag, Harald och Tobbe. Och då började jag prata om den här. Och då sa jag, du menar Lången? Jag kallas han? Ja, Lången. En väldigt lång kar. Och han har tydligen varit där i 100 år och kände allt och alla. Och det är en sån där som alltid möter upp och ska surra.
Finns ju en i Tingsryd också som står mellan båsen.
Men han är inte kvar, om du menar han som pratar danska?
Nej. Han stod alltid på min plats där jag stod. Jag stod alltid i mitten där liksom, ville stå.
Din plats i Tingsryd, kom igen.
Ja, det är inte min plats i Tingsryd, men jag stod alltid där. Jag gillade att stå där. Och han och jag liksom bråkade om den här platsen under matcherna. För när jag kom tillbaka från byte, då stod han där. Lik förbannat varje byte. Så sen såg jag att han smög iväg, skrev jag dit. Sen var det så här lite en maktkamp mellan oss. Men han vann ju alltid den där jäken.
Då måste jag ju få flika in en liten passus. Det finns ju en härlig profil i Skellefteå också. Han heter Erland. Han står mellan båsen med en gul hjälm. Han har hamnat i luven med några av våra kollegor. I fjol var det derby mellan Skellefteå och Luleå. Och jag tror att det var Julius Honka. Då hoppade han hade varit ute i andra perioden och kört ett byte så här på, du vet, 1:45. Kom tillbaka, spruta liksom mjölksyror och alla porer i hela kroppen. Ska hoppa över i båset, då står Erland på sin plats med sin gula hjälm. Och Honka slänger sig bara över sargen för att han ska kunna byta. Då får han fingret i ansiktet av Erland att, hör du, här står jag, du kommer inte och byter på min plats. Och de har ju en episk bild på
verkligen.
Det där också.
Men det är ju som så många gånger man har sagt, utan dem finns det inga klubbar. Det går inte runt utan de här ideella kraften.
Nej, hattar de för dem. Men nu måste vi börja prata hockey. Vart ska vi börja då? Vi kan ju säga det till det här avsnittet att vi har gjort en liten specialare. Att vi har tagit varsitt lag, specialstuderat läst på, kollat matcher, snackat med folk på bygden och så vidare. Och vi har egentligen varsitt lag som vi har specialstuderat. Jag har specialstuderat Södertälje, Fredrik har specialstuderat Mora och Daggen har specialstuderat Kristianstad. Så vi tänkte att vi kan väl börja med det, vårt specialuppdrag. Och jag tänker att Fredrik, du får börja då. Men Mora, vad har du uppmärksammat där? Formmässigt har ju det dalat lite grann.
Så är det väl tveklöst. Däremot hösten i en större summering får vi ju ge med beröm godkänt, tycker jag. Jag tror att vi vid flera tillfällen har varit överens om att vi har sett en utveckling som har övergått våra kanske teorier. Och om jag utgår från mig själv så har väl jag tyckt att det Mora har gjort under ett par år nu är steg i rätt riktning. Sen lever vi i en tid och en liga som är bättre och mer framåt än den har varit för. Vilket innebär att det är några lag som sitter på bra förutsättningar som kanske rimligen ska vara främst i tabellen. Som det ser ut lite grann nu. Tabellen är ju inte helt orimlig sett till förutsättningar och förväntningar, men Mora har liksom smygit lite bakom och haft en fin höst, trots att, ska jag säga, om vi börjar med lite frågetecken, så var man väldigt ineffektiva, man levererade inte mål, man hade matcher där siffrorna var till deras fördel, men det har vi också konstaterat så många gånger att det har ingen betydelse, det är poängen som räknas, det är tabellen som säger hur det ser ut, men de har kunnat trösta sig med det. Kanske också haft ett par spelare, om man tänker Persson, Ljunggren, Karlsson där, som har varit en effektiv första lina tidigare, inte riktigt har fått till det, så har man ändå kommit smygande. Sen har man, som du säger, vad är det förluster två senaste, va? Djurgården och Hästen.
Fyra av de fem senaste till och med. Men Djurgården och Hästen senare.
Ja, Vita Hästen som är någon form av boogie-team för Mora. Men om vi bortser lite grann från det, så har det ju varit en bra höst. Och jag, när man stämmer av lite grann med folk som följer Mora på nära håll och när man pratar med folk inom laget, så får jag ändå signalen om att man mår bra. Det finns en potential som de börjar se själva, att vi kan ju faktiskt tävla med de bättre lagen. Och det jag också får till mig när vi pratar med andra tränare, för det är inte helt ovanligt att vi ställer frågan så här: hur tycker ni, vilka lag är jobbiga att möta, vilka ser bra ut, så får jag väldigt ofta till mig att Mora är ett lag som man har respekt för, som spelar en bra hockey.
Oerhört många som bollar upp Mora i, ja, den. Det sitter ju verkligen. Oavsett om Mora torskar de senaste 4 av 5, så tycker jag ändå att, som Fredrik säger, det sitter ändå spelet. Det är lite ineffektivt gång på gång. Och det är väl såklart det kommer bli så. De kommer gå under de här perioderna. Men det som är imponerande under den här perioden, när det har gått lite sämre, det är fortfarande att de har det här spelet.
Och det som jag får känslan när jag pratar, så är man ju, vad gäller det spelmässiga, så är ju, man har bra siffror i special teams overall. Man har, tycker jag, som jag ser på Mora också, blivit mer kompletta i sitt spel. Jag tycker att man har den där tydligheten som vi har tjatat om, att man är konsekvent. Man är bättre defensivt, vilket i sin tur har hjälpt målvakterna. För det är en sån sak som vi kanske hade lite frågetecken kring. Men jag tycker att målvakterna, bortsett från de senaste matcherna, där har kanske inte målvaktsspelet stuckit ut så att i de jämna matcherna så har man vunnit tack vare att någon avgörande räddning har skett. Men det där går ju ofta hand i hand, och det är väl kanske överraskande bra på målvakterna som det har varit inledningsvis. Men det som jag slås av där, för att vara, inte fladdra iväg och bli allt för stor, så tycker jag att det är utvecklingen på spelare som skärmar mig. Att spelare som kommer till Mora faktiskt blir bättre. Och det har ju att göra med en mängd faktorer. Ett sätt är ju hur du spelar hockeyn. Det går ju att spela en hockey som är väldigt, ska vi kalla det, destruktiv och minimal, där du gör så lite som möjligt, spela på motståndarnas misstag. Då kanske du kan vara effektiv, men du blir inte utvecklad i den miljön. Där tycker jag att Mora har ett sätt att spela på som gör att spelarna blir bättre och bättre. En sån som Heikkinen har ju varit uppseendeväckande bra, tycker jag, under hösten. Vad jag får till mig så är han också i väldigt bra form. Han har fattat det själv, och det är en sån här sak som generellt som tränare vet jag, att det kommer till en punkt. Vissa är 21, någon är 27, innan man förstår, det här är min väg, jag måste vandra för att bli en bra spelare. Tycker Johannesen som kom från Västervik, som är en sån som man har pratat om under ganska många år i svensk hockey, att det finns en hög potential. Jag tycker han börjar få ut mer. Han har hittat in i ett sätt att spela på som Mora har. Isak Hens, den här backen, som där när jag pratade med Johan Hedberg, så sa han Kommer ni ihåg förra säsongen så var det ju en match. HV71, tre blockade skott, samma byte mot HV. Jag tror det var Fredrik Forsberg eller vem det nu var som bombade.
Han måste vara arg på honom.
Ja, förmodligen. Men det som... Ja, den ena, ja. Den andra är från Vansbro.
Jag tänkte mest på Foppa, han ville skjuta på Moramärket.
Ja, så kan det säkert vara. Men det som var en liten turning point på något sätt för honom var, för han har haft offensiva, som jag får till med i alla fall, offensiva visioner, men han har blivit väldigt stabil och pålitlig defensivt, att han på något sätt har hittat sitt sätt att spela på som jag tycker är intressant. Vi har pratat om Axel Sundberg som också är en sån som har gått under radarn, som har varit väldigt bra. Sen det som jag tycker är kul är de här juniorkillarna som Mora faktiskt plockade upp, som har varit väldigt bra. Vi hade ju en när Kajsa och jag var nog som gjorde den, när han hette Ludvig Laban. Jag tyckte det var ett skönt artistnamn. Första matchen gjorde sitt första mål. Jag intervjuade han på isen och länge sedan såg någon sån nervös ung hockeyspelare. Men jag tänker på de här norska killarna. Brandsek Nygård som har varit riktigt bra när han har kommit upp och fått vara med. Och verkligen tycker jag äter sig in kanske på speltid. De har en som heter Westerheim som också har visat framfötterna på ett sätt. Så att det är det som jag tycker sticker lite grann ut med Mora. Att spelarna blir bättre, de unga killarna får chansen, de har sin tydlighet i spelet och de är respekterade av motståndarna. Så att Mora ligger i en position som är, tycker jag, intressant. Kan de höja sin effektivitet lite till, kanske vara lite jobbigare att möta, då tänker jag fysiska i sitt spel och på gränsen till elaka, så tror jag att det är ett lag som kommer vara obehagligt att möta längre fram i viktigare matcher.
Mm. Bra summering, Fredrik. Några frågetecken där. Bara för att följa upp då, ja. Vi kan väl ha några diskussionspunkter, ja, ja, på dem också. Fabian Ilestedt, nu har jag varit skadad en hel del, men han har inte riktigt fått det att lyfta. Den trodde man kanske lite mer på, om man ska se på det krassa kontot lite grann där.
Jag vet inte hur många matcher han har.
Ja, vad kan han ha? 10, 11, 12 eller något sånt där.
Ja.
10 kanske. Och han har ju missat en hel del här. Så gjorde de väl mål i comebacken, om jag inte minns helt galet. Men det hade man ju förväntat sig, att han skulle kunna ta ett lyft där han fick spela i en bra miljö.
Ja, jag håller med. Men det, då kan man ju... Man kan ju tänka att det borde finnas en potential kvar där på honom.
Ja, det, om jag förstod mellan raderna på det, att det kanske finns fler som har det, att det finns lite mer att kräma ur fler.
Ja, men de har ju ett gäng sådana. Olle Strandell som vi har pratat en del om, just som kom från Hockeyettan och in, var det bra tycker jag också. Kanske lite tyngre någon match nu, vad vet jag. Men över tid har varit bra. Och det där... Vi pratar om Johan Persson och Ljunggren ofta. Kan de lyfta sig 20% till? För de har ännu högre kapacitet, så att de är loket, så kanske det går att balansera ytterligare. Så ja, det är väl min... Moldén har ju ni, låt oss säga, Daggen mött genom åren. Moldén är ju också en som har haft skadeproblematik, men som kanske kan komma. Så att det finns lite mer att ta på till och med.
Jag tycker Ilestedt är en grym spelare, svår att möta, bra att täcka puck. Sen tror inte jag att han kommer vara i det här laget den som poängmässigt är framåt liksom hela tiden. Men jag tror ändå, jag vet själv, när man har varit skadad så här många gånger, det är liksom tufft att komma tillbaka. Det, liksom, det tar lite längre tid, så jag tror att de har många uppsidor som du säger. Men Ilestedt är en spelare som verkligen kan bygga upp och kan bli den här enorm, som med till exempel Heikkinen och de här spelarna som är i andra kedjan.
Kalle Mikitinak som också är en sån som det finns någon man har pratat lite grann om, och de där är ju intressanta, för det är ju hockeyallsvenskan är ju mer fylld av såna som, där finns det någonting, när ska det ta fart eller tar det inte fart. SHL är ju mer etablerade spelare, det är klart att det finns överraskande namn, men hockeyallsvenskan, alla lag har ju den typen av killar som du måste knuffa i rätt riktning.
Ja, Greve tycker jag också är en sån. Jag tycker att han börjar säsongen på ett väldigt, väldigt, väldigt fint sätt. Sen kanske, han har också varit skadad lite grann här under säsongen och missat matcher. Men de tre var ju ihop ganska länge av förra säsongen och i starten i år. Jag tycker också att det såg väldigt bra ut. Men det har väl gått lite långsammare där efter skadan, som jag har förstått det också. Men Måns Karlsson har inte heller producerat som han brukar. Han brukar ju... Det är ju alltid, om man får den där lyxen att vara tredje för Olen. Nu tar jag ingen cred av Måns Karlsson här. Jag tycker han är grym sen han kom från ettan. Han har tydligt en spets. Men att det är ju en bra... Det är en bra båt att sitta i, att sitta med Ljunggren och Persson.
Man är jävligt bra spelmässigt.
Sen ska jag säga att den är inte så jävla rolig. Den båten kan ju också vara på väg lite var som helst. Om inte det sitter någon som som liksom tar det. Jag försökte utveckla ditt resonemang där, Lars. Att jag tycker att Måns Karlsson får för lite cred i den formationen.
Det får du gärna utveckla.
Jo, alltså det som kan tyckas vara en självklarhet med två spelare som ska bära mycket puck, ska hålla, fördela, att hitta ett komplement, någon som förstår dem, läser dem, respekterar dem men inte står med mössan i hand. Och det är det jag tycker att Måns Karlsson har hittat en bra roll tillsammans med dem där som även gör dem bättre.
Jag tycker han är loket i den kedjan, om man ska kolla på det. Speciellt i 5-mot-5, hur han täcker puck, hur han liksom är stor och stark. Skapar ytor både till Ljunggren och till Persson. Sen är, som jag pratat om många gånger i deras powerplay, så är ju han nyckeln oftast i slutfasen nerifrån. Ljunggren spelar ner till och han spelar över till Persson eller bryter in på något sätt. Så jag tycker att han är motorn i den där kedjan på något sätt, när man kollar på det. Och jag tycker att i prestationerna så faller inte han ur ramen lika mycket som Ljunggren och Persson kan göra spelmässigt. Jag tycker att han håller en jämnare nivå.
Bara för att flika in för att stärka det där statistiskt sett. Diffusa siffror kan ju bli ganska otydliga, men en siffra som är väldigt tydlig som man kan säga om Mora. Om man kollar till förväntade mål, alltså expected goals, så kan man också ta det och sätta det i paritet med vad verkligheten är. Det finns en sån statistik. Och bara för att jämföra det, Modo har gjort 18,8 mål mer än vad deras siffror säger att de ska göra. Mora har alltså sämst i ligan, de har gjort 14,3 mål mindre än vad det förväntas att de ska göra rent statistiskt. Så det kan man också se på ineffektiviteten, att hade Mora varit lite vassare på det, det är ganska många extra poäng de skulle kunna plocka på det.
För det påverkar ju också, det ska man ju komma ihåg med statistik, att alla de här siffrorna som den du säger nu, det finns följdeffekter av det. Det vill säga, gör man 1-0, 2-0 tidigt i en match där du har kommit ut superstarkt, så kanske motståndarna kvävs lite grann och därför så vinner du den med 4-3 på grund av den där effektiviteten. Det är inte bara att mål 2-3 skulle ha blivit 3-3, för det påverkar spelet, det påverkar strukturen och sånt också.
Mm. Bra summering av Mora. Kul också att för Mora att målvakterna har steppat upp där vi hade ett frågetecken. I alla fall sett om man ska summera då hösten fram till december. Ska vi ta Kristianstad, Daggen, eller ska vi ta Södertälje?
Vi kan ta Kristianstad. Jag var ju där och gjorde dem i fredags. Och jag hade väl egentligen stora... Liksom, var står Kristianstad idag? Varför... För egentligen första gången under Hockeyallsvenskans när de kom upp med GAT, så har det egentligen liksom ställt lite frågetecken hur de har spelmässigt. Och liksom, vart står de idag? Orkar de spela det här spelet? Varför får man inte ut det? Och det jag såg i matchen när vi gjorde den i fredags, det tycker jag att spelet sitter. De har samma intensitet, det är GAT, de liksom ligger på samma sätt. Men de har ju inte en offensiv kraft i det här laget. Det finns ingen, det är liksom torrt hela tiden när man kommer fram och spelar på utsidan. Jobbiga att möta, visst. Men om man kollar på förra året vad man tappar. De tappar Krupic, de tappar Sheet, de tappar Kontus, Herman Hansson, Sidroff, Flod, Aboraman. Alltså man kan ju rabbla upp hur många spelare som helst i det här Kristianstad som de har tappat offensivt. Och det lider de av otroligt mycket. Och med det här spelsättet, man jobbar hårt, man käppar in varje dag, man jobbar hela tiden. Jag tror att man tappar lite på att man inte får någon utdelning i spelet. Och då blir det också jobbigt. För det här blir jobbigt att spela. Får du då inte liksom att det kommer någonting. Att du får en positiv energi av det. Därför tror jag att prestationerna i Kristianstad. Upp och ner hela tiden. Och där har vi ett problem. Skulle de få en utdelning i vissa matcher. Då är de jättebra. Men de får inte den här utdelningen. Och det var jämnheten förra året. Med att de liksom hela tiden chippade in. Men också gjorde det offensivt. Då var de också jobbiga att möta. Nu i vissa matcher. Så är de inte samma sätt. För de vet att de inte får samma utdelning. Och när de inte får det. Då liksom dalar också prestationen i matcherna. Men den största frågan var. Liksom, orkar de spela så här? Ja, de gjorde det mot Modo. Men mot ett Modo som är väldigt bra defensivt. Höll de på utsidan. Men jag tror någonstans att liksom, de måste få in en offensiv kraft i det här laget. Med en spets framåt som kan bryta lite mönster. För om man kollar på de här spelarna som är nu. Till exempel Ainali, vi har tappar namnet på igen.
Kopacka.
De är bra offensivt, men de gör ingen annan bättre i det här laget. De gör sin grej, de dribblar, de bryter mönster, men de gör inte helheten bättre. Och där tror jag att det är ett stort problem också i Kristianstad, att man inte har den här helhetsbilden, att alla bidrar på det offensiva och gör andra spelare bättre. De är bra själva, men de här offensiva spelarna gör ingen annan bättre. Som jag tyckte att Chico och de här Kontos gjorde förra året. Det är man liksom hela tiden pumpar på med det här jobbiga spelet och också fick utdelning. Så det är... Men jag gillar ändå det här. Liksom, man sitter och pratar med Gat. De har en klar bild på hur de vill spela. Men de också pratar ju, de är ju väldigt öppna med att de säger att nej, vi har inte den här offensiven som vi hade förra året. Och där lider vi enormt. För de har en målvakt i Larsson som liksom har varit grym. Bland de bästa målvakterna i säsongen. Men offensiven är liksom, den är som bortblåst just nu. Och man ser också självförtroendet finns inte där. Man, till exempel man tar ut målvakten. Man spelar runt hela tiden. Kommer inte det avslut. Och det säger en del att självförtroendet har försvunnit lite. Och där också kommer att man kanske torskar mot Södertälje stort. För att man inte har det självförtroendet i spelet också. Och det gör ju att man inte har fått utdelning.
Jag konstaterar ju att Kristianstad har ett sämre lag i år än förra året.
Mycket.
Sen är det kanske inte i väsentligt sämre. Alltså så att man riskerar att vara ett bottenlag. Det tycker jag inte. Man ligger nia nu. Det som också ska tilläggas är att det finns en annan respekt för Kristianstad. Förra året så var det ju nykomlingar, var de ju inte, men de var nykomlingar som topplag, om ni förstår vad jag menar. Det var en överraskning. Man tänkte att när ska det här ta slut? Vilket jag också tror får ganska många lag, eller fick, att tänka att det här är lite enklare än vad det var. Och sen gick man i fällan med det här Kristianstad. Nu har de en annan respekt med sig. Så att någonstans så tycker inte jag att det är ett misslyckande det Kristianstad gör just nu. Men förväntningarna har ju kommit tack vare en fin säsong förra året. Jag tror säkert inte att de är helt nöjda och bekväma med situationen. Däremot så tror jag att Kristianstad kommer att kunna bli lite bättre när man får anpassa sitt spel. Och då menar jag inte att de kommer ändra spelet. Men när de med tiden, för det går inte hur länge som helst att stånga sig blodig och inte få betalt, det som du touchar vid dagen. Då kommer man att göra smärre korrigeringar, åtminstone mentalt, att okej, vi kan inte begära att det ska vara 3-0 till oss efter en period. Och det kanske kan göra att de kommer åt någon mer poäng. Så att jag tycker inte att det är någon stor fara på taket för Kristianstad.
Verkligen inte. Ja, absolut inte. Men de kommer inte vara där uppe i toppen och slåss som de har varit innan. Det tror, nej, jag tror inte att Kristianstad kommer vara det.
Nej, jag håller med om att... Jag håller med om att det var ju också ett lag, de fick ju väldigt mycket träff på väldigt många olika punkter förra säsongen, vilket gjorde att de fick den här överraskningsfaktorn. Men de var en första kedja som levererade, de var tunga, de hade ju backar som var, ja, men ganska högt upp i ligan om man ser till den backuppsättningen förra säsongen, där jag tycker att det där händer verkligen grejer. Jag läste ett kul citat med Dennis Svensson. Han sa det att han var kritisk mot sig själv, lagkapten. Han sa det att man försöker att pusha och få igång lag, men samtidigt är det inte lätt när man vet att man var skit ute på isen. Det tycker jag var lite väl hårt från Dennis Svensson förvisso. Men summa summarum, det är ju lite mellanmjölk. Alltså allting, det är ju ingen som sticker ut. Det är ju mitten på allting. Ja, liksom offensiven är mitten, defensiven är mitten, powerplay är mitten.
En spelare som vi inte nämner nu, som jag lägger till, som hade ett stort inflytande på Kristianstads prestation förra året, och det ser vi i SHL idag, det är Herman Hansson. Han var i sitt sätt, jag känner honom lite grann sen han var yngre och vet att han har varit omgärdad med en insikt hos lagkamrater och tränare att det där är en spelare som jobbar kopiöst hårt. Han blir förbannad, han kommer under skinnet. Det finns en maskin i det där, och det ser vi nu i HV71. Och därför så tror jag att det är också någonting som man lätt glömmer. Det blir så tydligt att vi pratar om importerna, men det finns svenskar också.
Herman Hansson, för övrigt, jag tror det var smart av HV att signa upp honom så pass tidigt, för snackar man runt med SHL-lagen, det är många som har blivit väldigt imponerade av Herman Hansson, så att hade de inte skrivit fast honom, då tror jag att det var många som har varit där och slitit, så att det skriver definitivt under på.
Det är klart, men det är ju samma, jag tycker liksom backsidan inte har steppat upp som den har gjort, som är Gran och Olsén, de var ju enorma förra året, men det är ju på grund av att de hade en offensiv, att man fick lyft framåt också, det kommer inte på samma sätt nu. Jag tycker ändå att man ser något i Kristianstad, liksom att det här med jobbet och allting, men som jag tror också Fredrik är inne på, man måste korrigera någonting i spelet för att få ut mer av den här spelet, men man kan inte bara stirra sig blind på att spela precis på samma sätt bara för att vara lyckosam förra året. Nu har man en annan trupp, du byter ut så enormt mycket spelare i sådana här små klubbar, och man hör ju det liksom, vi pratade ju med Totti innan matchen, det är ju en smal organisation och de kommer inte kunna värva heller. Då kanske man måste ändra spelsättet lite.
Jag vill bara flika in att det här med att värva här under säsongen. Jag kommer till en punkt där jag tror att många klubbar kanske borde tänka så också. Att Jag tror att folk får glömma det här med värvningar i år. Alltså, jag tror att det skeppet är kört. Alltså, det kommer inte att hitta spelare den här säsongen som förändrar lag, utan förändringen måste ske inom lagen. Det här är kanske det sämsta året som har varit på flera år, där det finns möjlighet att hitta lösningar utifrån.
Jag håller inte med riktigt.
Låt mig då kliva in emellan och säga att det, för att lägga mig mitt emellan och säga att jag tycker att det är bra att det inte finns möjlighet att värva.
Eller att det misstänkte att du skulle
tycka. Men titta på, då borde ni kunna hålla med mig om att det är ju ekonomiskt. Varför sitter vi med många klubbar som har besvär med ekonomin? Jo, för att man använder pengar man inte har. Och då ska man ge sig in i en hets för att det finns de som skriker på att det måste in någonting nytt. Ge mig 10 bra exempel på undersäsongvärvningar. Det behöver inte göra det nu, men det får ni läxa till nästa podd. De senaste 2 säsongerna i SHL och Hockeyallsvenskan som har slagit väl ut, som är poäng per krona. Det jag menar med är att den är hetsen när man ett tag bara köpte för att utbudet var större. Det är ju hälsosamt att det förändras. Och det här kanske kan ge klubbarna en insikt om att okej, vi får faktiskt ta tag i det här med det vi har. Vi måste jobba med spelet, med utveckling, vi måste driva klubben, vi måste jobba på att få publik. Vi måste göra alla de här sakerna, för nu är det vi mot världen. Det tror jag kan vara en effekt som inte är helt fel.
Tyler Keller, Miles Powell och Tony Huttel slänger in som 3 namn där på rak arm bara.
Nej, men jag tror att man får ju leta på en annan hylla, men du får ju liksom kolla på annat. Till exempel Marenis förra året kom in. Jag tycker, ska jag vara helt ärlig, tycker jag ändå Örebro gör en ganska bra värvning av Marenis just nu. Jag tycker det. Det är liksom, vad ska de inte kunna få ut där? Han visade liksom framfötterna förra året, var grym i Hockeyallsvenskan. Vi har pratat om att han inte kanske är etta i Modo, att han inte tar den rollen, att han ska vara nummer 2. I SHL kommer han ta den rollen. Han kommer
tror att det är en dyr lösning för Örebro?
Inte för Örebro, för de har så mycket pengar.
Precis.
Jag tror inte det kostar
så mycket
för dem.
Och det är det jag menar, att de här som du kan komma åt, för det har vi ju sett Hockeyallsvenskan också, Semjonovs till AIK, Strandell till Mora. Vi hade ju ett sånt gäng förra året som knappt kostar någonting. Det är den perfekta lösningen. Varför ska du köpa någon trött jävla check?
Nej, men det är det jag menar. Det är därför jag ville ha sådana värmningar. Kolla på Tingsryd, de plockar in lite Division 1-spelare nu. Man kan få jackpot. Liksom, kostar det så mycket? Nej, det gör inte det. Men där kan du fortfarande hitta spelare. Liksom, du måste ju bara gräva mer. Att Kente säger att nej, men finns det inte mjölk på ICA? Nej, men gå till Coop då. Där finns det ju mjölk.
Ring bonden.
Jo, men liksom, det är klart att det finns spelare. Men du måste väl bara jobba lite hårdare. Och liksom kolla på de spelarna som är inte lediga. Det finns ju fortfarande klubbar som vill köpa och ha pengar.
Så är det. Och det jag, bara för att förtydliga, det jag pratar om är väl att det finns inga frälsare. Att lösningen för ett lag som går lite knackigt är att värva och sen blir allt frid och fröjd. Det vet vi som hållit på med den sporten att så är inte fallet. Däremot kan du ju göra förändringar i strukturen på ditt lag och att plocka in då spelare från Allsvenskan till SHL eller från ettan till Hockeyallsvenskan. Men sen tycker jag också att vi glömmer, det finns ju spännande juniorspelare du kan fylla ut med. Många av de här klubbarna har ändå en diger juniorverksamhet. Det borde kunna finnas någonting där som gör att du håller dig flytande under en period där du kanske har skador eller sjukdomar.
Jo, men jag säger verkligen inte att man ska leta efter den här som ändrar hela världsbilden. Jag tror mer att man ska kanske en kropp till in i gruppen och få liksom. Då tror jag också att de här ledande spelarna som ska vara bra växer också, för de liksom känner att de litar på oss. Vi får in
en spelare. Vi är plötsligt överens här.
Både och, ja, men, tycker jag.
Det är lite grann är väl samma tes som det vi pratade om förra veckan med att det är ganska många av de här lagen som inte har J20 superelitlag. De har inte det här lätt att fylla på, få konkurrens på träning, få bra träningsmiljö. Just det gör ju att nu när folk börjar sakna 7, 6, 5 spelare så behöver du få kvalitet på de som kommer in och som höjer andra i gruppen av att de får bra sparrning.
Du har ju till exempel Mörrum nu. Ja, Pålsson. Det är ju, försöker dra i honom då. De är ju ekonomisk kris här nu. Så varför inte? Det finns Division 1-spelare som är väldigt bra på den här nivån som kommer göra skillnad, eller som kommer vara bra i Hockeyallsvenskan också.
Jag började fundera på en spelare idag nu när vi pratade värvningar som ni tycker om att prata om. Pontus Widerström som var i Färjestad förra säsongen. Hade jag
var
i
är han nu?
Ja, var är han? Jag hade han i Oskarshamn. Det är en fantastisk man och en väldigt lojal spelare som kör över allt och alla. Hade jag varit allsvensk tränare idag, jag kanske skulle ha förberett det. Han kanske har någon skada, jag vet inte. Men varför inte han i ett allsvenskt lag?
Mm. Jag kille kan snabbt in och kolla. Han spelar ingenstans.
Nej, så mycket visste jag.
Ja, han kanske inte har någon kontrakt då, helt enkelt.
Uppenbarligen har han inte det då.
Nej. Jaha, det gjorde mig väldigt förvånad. Det är ju alltid lätt, det är alltid många sådana där som försvinner, men som man aldrig tänker på.
Ja, men till exempel Västervik tar Kristoffer Törngren. Jag tycker att den är en väldigt bra spelare. Varför kan Västervik plocka in? Skulle det väl vara perfekt nu när det har varit lite centerkris i Björklöven att ta in en sån spelare?
Jag tror att det handlade om, som jag förstod det, av röster i Småland. Hockeyettan Småland, som vi pratade om innan vi slog på mickarna här. Att det hela hockeyettan finns i Småland i princip. Nej, men att jag tror att han ville bo nära hem. Han är väl från Vimmerby, va? Där i trakten i alla fall. Någon av V-städerna där i Småland, det finns ju ett gäng.
Apropå J20 Super Elite förresten, eller nationell heter det nu. Jag får nog pudla från sändningen med Kaskoga där. Jag sa J20 Division 1, det är ju J20 Elite. De spelar
J20 Division 1, det är tredje ligan.
Det är tredje ligan. Så.
Och det heter inte Super Elite heller längre.
Det är J20 nationell, sen Elite, sen Division
1. Inget får vara som det var.
Nej, jag satt i sändning om 16 år i klubben och säger J20 Division 1. Så jag pudlar den.
Ja. Hoppade det lite mitt i där innan vi kom till Södertälje. Men för att förtydliga det, Dagen, du tycker att Marén är så att... För det var ju väldigt många som blev förvånade att Örebro tog honom. Sen var det ju också uppmärksammande.
Jag var sjukt förvånad.
Ja, men det var nog alla. Ja. Och så att han fick åka taxi från Kristianstad till Örebro. Men det går väl tåg.
Och sen avstängd första matchen.
Ja.
Tre matcher. Nej, men jag tror ändå att den värvningen, liksom, de får en kropp till, de kommer ha mycket matcher. Det kan ändå bli en jackpot för dem. Jag tror att han köper att han kan spela en tredje, fjärde kedja och göra det bra i SHL. Det är liksom okej för honom. Kan chippa in och göra några poäng.
Ja, lite tråkigt inte? Kan jag tycka. För att vi som följer den här ligan så pass nära, det hade ju varit väldigt kul att se Marenis. Jag menar, i fjol var det ju verkligen en artist i den här ligan. Att se honom kliva in i AIK, Tingsryd eller Vita Hästen, det hade ju lyft ligan. Och på så sätt tycker jag det var lite tråkigt.
Verkligen. Men ska vi avsluta Kristianstad? Vi hamnar ju någon annanstans här nu. Men det är ju... Jag tror ändå på att de har ett spel, men de måste nog... filjustera lite för att hitta rätt in med den här truppen, vad de ska hitta. Men jag gillar ändå vad Gat och de här ledarstaben, hur mycket de jobbar för den här truppen, och på något sätt så de övertygar mig att de fortfarande har spelet, och det var det mitt stora fråga till, om de orkar spela så, men det gör de fortfarande.
Inga slutord att säga där, Fredrik, du är nöjd så?
Nöjd, no further questions, your honor.
Okej. Slutpläderingen är färdigstämplad. Då
diktator.
Får se hur juryn överlägger i juryn. Ja, vi följer Kristianstad fortsättningsvis. Södertälje då. Ska säga det att jag och Fredrik ska till Östersund imorgon för att se Östersund mot Djurgården. Och det blir spännande med tanke på att det är första gången som de möts någonsin på elitnivå, Östersund och Djurgården. Jag tror att det kommer bli otroligt mycket folk där och en liten folkfest så. Det kittlade ju lite grann att vara i Örnsköldsvik imorgon också med tanke på att de inte har mötts den här säsongen, Södertälje och Modo. Och på så sätt så blir det spännande att se om den matchen imorgon kväll. Men Södertälje, sjukt imponerade Södertälje. Innan jag kommer in på vad jag har försökt dra för slutsatser om det här laget, kan jag hålla med om att tror jag inte man har pratat så lite om Södertälje som man har gjort den här säsongen senaste 7 åren. Och det har väl att göra med att det har gått så pass bra att vi är vana med att det stormar där.
Tycker vi har pratat jättemycket om Södertälje, med all rätt.
Vad händer med din röst?
Jag har varit så chockad så jag tappar rösten.
Jag hade stora förhoppningar på Södertälje den här säsongen. Jag tycker ändå att de med att den här truppen som de hade innan, som de satt på pappret, såg ändå väldigt bra ut. Så jag hade stora förhoppningar på det. Nu har de kanske överträffat ännu mer än vad som jag hade förhoppningar. Men de övertygar ju definitivt i det spel de visar upp just nu.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, men jag bara för att summera lite grann vad jag tycker om Södertälje. För det första, Tolopido, en jättebra målvakt. Bergvik har kommit in, han fick ju en väldigt otacksam roll den första matchen han ska spela mot på Hovet, AIK borta där, och så sen gjorde ju AIK mål Oskar Öhman på de två första gångerna han hade pucken, så han fick ju en tråkig första match, förlorade ju sina två första, men han har ju vunnit sina tre senaste. Tolopilo bra, backsidan, inte den flashigaste backsidan i Hockeyallsvenskan, men skulle banne mig säga en av de absolut bästa. Alltså Ivarsson och Albin Karlsson tillsammans, de får ju spela otroligt mycket. Ivarsson är ju, jag skulle säga att det är ligans bästa defensiva back med, ja, det ska jag faktiskt säga. Jag tycker att Johan Ivarsson är ligans bästa defensiva back. En av dem i alla fall, vi säger topp tre då bara för att göra en liten öppning för motargument. Albin Karlsson var alldeles lysande i Timrå. Tycker att han har fått en liten revansch då efter en svag SHL-säsong i fjol. Jag vet att Fredrik har pratat om det tidigare en gång också, att både Lang och Malmström får för lite cred. De är ju otroligt stabila i backpar tillsammans. Malmström som har ju varit, ja, men ganska ojämn några säsonger, men jag tycker att han har hamnat på helt rätt plats i det där laget tillsammans med Lang. Jag tycker att de gör ett ruggigt bra jobb. Norbe bjuder ju på lite mer offensiv på backsidan än vad man kanske har haft tidigare. Ludvig Jansson tror jag nu tar en plats till junior-VM imorgon. Jag tycker att det finns en enorm uppsida i han. Är fortfarande en ung kille, så det är svårt att förvänta sig att han ska vara bra kontinuerligt jämt i den här åldern. Jag tycker att man har fått... ja, men de här oflashiga spelarna som verkligen har burit i det här laget. Alltså till exempel Liljevall är ju otroligt viktig. Pasic är den som sticker ut, men Engsund och Victor Liljegren är de som är riktigt bra. Sen gillar jag den här fjärde kedjan med Jakob Dahlström, Emil Alba och Bjerselius. Den tycker jag är riktigt fin. Och framförallt så tycker jag att den står för det Södertälje står för den här säsongen. Nämligen en tyngd som ju... de försökte måla upp inför i fjol. Då skulle de ju vara det här fysiskt starka laget, men istället så var de långsamma och kom efter i allting och lyckades med inte med någonting. Men nu är det verkligen ett Södertälje som är tunga att möta, och det vittnar ju även andra tränare om när man pratar runt i Hockeyallsvenskan, att det är ruskigt jobbigt att möta Södertälje. När om du har fått in då den här Newell som bara spelar några matcher, Lukas Karlsson kommer in med pondus från den här ligan och breddar det här laget ytterligare. Jag tycker att Södertälje är tunga, och det här luktar ju för mig, då får ni säga vad ni tycker, men det här luktar ju ett slutspelslag för mig.
Slutspelslag, ja, definitivt. De har ju den typen av DNA i den truppen, med att vara den här tyngden. Jag gillar Newell, han var väldigt, väldigt bra i powerplay, det lilla jag såg de matcherna han varit med.
Det har de ju saknat också.
Ja, vad sa du?
De har ju saknat det, alltså ytterligare någonting i powerplay här.
Någon som kan styra och ställa lite i den positionen. Ja, men jag tyckte den här rappheten, pass, liksom, attacken, bra spelsinne. Sen kanske han saknar lite i 5-mot-5 jobbet, att liksom chippa in det. Men det är inte det han ska bidra. Han ska ju vara den positionen i powerplay. Så jag håller med dig, Lars. Det här kan bli ett riktigt tungt lag att möta i ett slutspel. De har liksom alla kvaliteter framåt. De har defensiven. Sen har de det där lilla... djävulskapet i den där truppen som gillar att ställa till det lite också. Det tror jag är viktigt i slutspel.
Sitter och väntar. Tittade jag på TV.
nej, men tappade Fredrik.
Nej, men jag står bakom lovorden av Södertälje. Jag är så positivt överraskad av på något sätt helheten som finns runt Södertälje. Jag tycker att det finns ett spel som känns så överraskande tidigt har kommit, som är så effektivt med tanke på hur mycket som är nytt. Alltså det brukar vara en väldig omställningsfas. Vi ska ju ha i åtanke att det var ett oerhört plågsamt år för Södertälje förra året. Och rent historiskt, om du tittar på lag, så den där förändringen, den där vändningen brukar sällan gå så här fort. Och efter att ha sagt det så ska jag väl också säga att det kan mycket väl komma en reaktion. Jag säger att jag sitter inte på någon grund utifrån det Södertälje gör här och nu. Men om man tittar ur ett perspektiv på över längre tid så brukar det kunna vara så att det kommer komma en fas åtminstone som är lite sämre. Och då tycker jag också att det ska bli intressant att se hur Södertälje som lag och grupp reagerar. Men att de är värda högt betyg nu är ingen snack om saken. Jag tycker också att de övertygar de här spelarna som vi har pratat om nu, utan att jag ska sitta och upprepa samma namn och saker, så är ju det definitivt ett lag som på allvar är med bland de här bästa lagen. Och jag tycker det är märkligt att vi inte har fått sett Modo Södertälje än, att det första gången de möts är faktiskt nu onsdag kväll.
Under december.
Ja, det kommer ju ge en liten fingervisning också om de här två striderna så att säga mellan de två lagen. Och vi kanske har några frågetecken och några utropstecken efter det mötet som säger ytterligare lite grann vad gäller SSK.
Jag tycker det ska bli jäkligt intressant som du säger, och nu har de dessutom ett schema här, Södertälje, där man verkligen får pröva då den här formen om den är på riktigt, med Modo på bortaplan. Nästa match är Mora, och sen om jag inte minns helt galet så är det Karlskoga efter det. Så att nu får man liksom få den här testen. Men Fredrik, du hörde min tes här om att det här kommer att vara ett slutspelslag. Vad tänker du om det?
Definitivt, och det är ju ytterligare en faktor där som inte vi ska blanda ihop kanske, men som jag ändå vill säga. Södertälje har ju suktat, och då tänker jag supportrar och staden och i Scania-rinken, efter framgång. Och det blir ett monumentalt tryck, det blir sån energi, folk verkar vara happy. Sådana där faktorer är ju starkt bidragande till lags framgång, och det har ju de fått nu. De har ju förtjänat det här suget och intresset, så att när man liksom petar ihop alla de där delarna, så om jag hoppar fram några månader så kommer jag ju vara oerhört nyfiken på vad Södertälje kan göra i ett slutspel. Det är tveklöst så.
Sen kan det bli en ganska nöjdhet också med att man hade den här tunga säsongen. Man klarar den här säsongen. Åh, vad skönt. Det har gått bra när man kommer in i slutspelet. Men jag tycker Bogren och Zachrisson har en jävla glöd. Alltså. Det finns något i det där tränarteamet som är liksom lite framåtanda. Och jag tror att de släpper mycket till spelarna också. Det känns som att de liksom låter spelarna vara involverade på ett helt annat sätt som jag ser i deras ledarskap. Och det tror jag också gynnar dem väldigt mycket. Och det är ju lätt när det går så här också att kunna släppa det så mycket. Men jag vet själv en säsong när det har gått tungt och liksom hela klubben har liksom sukt efter lite framgång. Och sen kommer det här slutspelet. Det kan bli att man liksom blir, oh, skönt, vi tog oss hit, vi kom hit. Men jag tycker inte att Bogren och Zachrisson, de är jäkligt hungriga. Så jag tycker de har gjort ett grymt jobb.
Ja, sen det är kul. Ni har ju sett det här klippet. Det var ju match vi var där och sände när Georgsson gör den här high-fiven. Och man blir glad när folk brinner så där mycket. Det vet jag att många andra gör i hockey, så är det också. Men det blir ju talande på något sätt. Ska vi sätta punkt på Södertälje eller vill ni tillägga någonting?
Jag kan bara säga så här, och det är inte specifikt på Södertälje, men låt oss lära oss av våra egna misstag att vi av fullt förklarliga skäl så rycks vi med i att ifrågasätta lag som det här ser inte bra ut, som kan vända på det, men också lag som går bra. Och med det menar jag då att när vi kommer till ett slutspel, det kommer hinna rinna december, januari, februari, en bra bit in i mars. Det kommer att rekrytera spelare. Det här är en evig diskussion. Vi har nyss haft en delvis. Vad kan de andra lagen plocka på sig? Vad blir det för skador? Hur ser den här situationen ut? Så att jag tycker att man får inte glömma relevansen i den andra halvan av grundserien, kanske den sista tredjedelen när vi kommer dit, hur var man tar vägen på väg in mot ett slutspel och så vidare. Och det är det här som gör den här sporten så fantastisk, att vi kan spekulera hur mycket vi vill, men det kommer vara en fin tid framöver också.
Verkligen. En annan stor rubrik kom i veckan. Då blev det klart att Västerås adderar till tränarstaben genom att ta in Robert Nordmark in i laget. En väldigt gedigen och erfaren hockeyman som inte har varit så speciellt aktiv de senaste åren. Men vad tänker du om det här då? Att man väljer att addera till tränarstaben i Västerås. Jag vet att vi har pratat om AIK. Att där hade ju ni som TS någon gång i säsongen att kanske det skulle vara aktuellt för AIK att liksom komplettera ledarstaben på det här sättet. Och det är ju andra som har gjort det här greppet att man adderar personal istället för att genomsparken.
Ja, och som marknaden ser ut med tränare, lediga tränare så får man ju kanske söka alternativa vägar. Sen ska vi först säga också att det är ju en del lag som redan nu är tre. Så att plocka in en ytterligare kan ju vara ett bra steg att på något sätt ge både energi till laget, till tränarstaben och bredda kompetenser. Vad gäller Robert Nordmark så jag har ingen djupare relation till honom. Det var en duktig spelare när jag var ung och tyckte om att titta på hockey. Han har haft en gedigen resa i hockeyns tjänst även efter det, mestadels som scout. Han var även i Djurgården tillsammans med Wikegård och Johan Garpenlöv, tror jag, om jag minns rätt, för 20 år sedan eller någonting. Sen har han inte varit i hockeyn som tränare idag aktivt, vilket naturligtvis kan vara ett minus. Men det jag tror de får, det är en kraftfull, tydlig ledare som är skarp, han är rak, han kommer att ligga på, han kommer att knuffa det här maskineriet i träning, i vardag, i samlingar, i genomgångar. Så att det kommer säkert vara någon som tillför en röst. Sen är det viktigt naturligtvis, och det vill inte jag förekomma på något sätt, men hur de här, den ledarstaben hanterar och fördelar det här, för det rubbar ju såklart med Pannanen och Fagerlund när det kommer in en tredje.
Ja. Den är intressant, är den ju verkligen. Jag tror att det de vill ha in, det de vill ändra i Västerås, det är en kravbild på det här. De vill ha in någon som sätter ner foten när det inte funkar, för det är ju, säsongen har ju gått upp och ner. De ledande spelarna har inte varit tillräckligt bra. Nu tycker jag de senaste matcherna att de har varit riktigt bra, Västerås, där man har sett av dem. Så jag tror att han kommer in med en pondus på ett helt annat sätt. Men sen måste man också, jag tycker ändå Pannanen har stått upp under den här tiden och gjort det jäkligt bra. Han tagit liksom allting som har stormat runt den, att det har ryktats som en ny tränare, kommer in en ny tränare igen nu, han får inte sparka, han får vara kvar. Jag tycker ändå han står med huvudet högt och visar liksom att han är en bra ledare. Och det är väldigt starkt gjort av honom.
Det har vi sagt hela tiden. Från dag ett så tycker jag att han har skött det där. Och det finns ju en respekt som han förtjänar för det. Sen kan ju ledningsfrågan är ju större än så i klubbarna. Ända från styrelse och via tjänstemän och direktörer så att säga.
Men jag tycker att om Robban Nordmark är den personen som går in och sätter ner foten, då tror jag att det är en perfekt lösning för Västerås. För det är det som är problemet. Alltså kravbilden på de här spelarna har inte varit tillräckligt hög. Och det måste komma från gruppen också, som vi har varit inne på många gånger. Men det är en prestation som är, i vissa matcher är riktigt bedrövlig, till att de är, till exempel senast mot AIK, jättebra i första perioden och visar att de har ett klasslag. Men till att gå till och liksom dala så djupt. Och där tror jag någon måste liksom visa vad som gäller för att spela i Västerås. Den bilden har inte funnits. Och därför tror jag han kan funka bra där. Om han är den personen, för han har inte varit ledare på väldigt länge nu. Så det krävs ju lite annat.
Ja, det blir väldigt spännande att följa och se hur det där faller ut i alla fall. Jimmy Jansson var ju alldeles lysande i matchen mot AIK.
Fyra ass.
Men jag tycker framförallt att han visar pondus på isen i sitt spel. Att jag tyckte som att han stod upp för det där selet på bröstet och gjorde det på ett väldigt övertygande sätt och med bröstet utåt på något sätt.
Men Lundsjö Skedung också hittade lite kemi här. Jag tycker de var väldigt, väldigt bra, speciellt i första perioden. Men det är ju det Lundsjö man vill se också, hur han bryter mönster på isen, liksom offensiven. Sen liksom slet och kämpa, liksom visa liksom vad som krävdes. Så jag tycker Skedung och Lundsjö var bland de bästa spelarna sen Lårik och fyra ass i den här matchen. Men jag tycker prestationen Västerås visar upp visar också hur bra de kan vara när de gör dem, när de är uppe på den nivån.
Verkligen. Djurgården då, nu har ju Djurgården två raka segrar här efter tränarbytet. Ett av dem var ju Fredrik Holmqvist och Ragnarsson i båset. Men det är väl för tidigt att dra någon slutsats där, va?
Ja.
Det är det verkligen. Det är i alla fall på det spåret så att säga.
Konstigt om vi ska dra en slutsats efter att det har en match för.
Jag tror att man kan få en liten energi. Det tycker jag man
den såg. Kommer ju alltid.
Det kommer alltid energi när det kommer in något nytt. Oavsett om man vill att tränaren ska bort eller inte, så blir det något att man ska visa upp sig. Man ska visa liksom, här är jag som spelar så här mycket. Och det tyckte jag man såg i första perioden. Sen spelmässigt, det ser man ju ingenting om det är en ny tränare efter en dag. Det kommer synas om några veckor vad han sätter för spel i det.
Hade man dragit de här slutsatserna, det vore att underskatta tränarens roll också, att det handlar inte om vad du säger eller hur du ser ut eller om du är skojig eller arg, utan det handlar om ett projekt som tar tid, om du ska stärka spelet, förändra lite saker, så att där ska man vara väldigt försiktig med att dra de slutsatserna på både ett par veckor eller till och med lite mer. Det kommer ta tid.
Vad tänker ni om Djurgårdens läge nu som börjar bli aktualiserat med tanke på att imorgon så tas JVM-truppen ut, och det är ett Djurgården som inte har världens bredaste lag. Ja, de har ett ganska brett lag, men det är ju lite spelare borta och sådär. Just med tanke på att de riskerar att bli utan en första målvakt till att börja med och en i princip hel kedja minst framåt. Vad tänker ni om det?
Jag vet att KG Stoppel sa i någon intervju vi gjorde på vad det mot Modo det, att det här har man ju naturligtvis sett komma. Och är ingen överraskning att Åfan är de aktuella för junior-VM. Så att man har säkert man har ju garanterat ett tänk och man har en insikt hur löser vi det under den här perioden. Så att jag tror att det är mer spekulativt för oss kanske än det är för Djurgården. Vad kan man göra? Ja, finns det någon du kan plocka in under tiden? Finns det något tillgängligt som du kan låna om du nu behöver kroppar? Men de har ju också en juniorverksamhet som är relativt bra. Som är riktigt bra skulle jag påstå. Så att jag tror inte att det är så allvarligt. Vad man mer ska ta i beaktan, som vi lätt glömmer när vi pratar JVM, att många spelare som är iväg och spelar ett JVM, det är en fantastisk upplevelse. Det är också som en tränare sa till mig, om man vill vrida på det, att det är som TV-pucken fast för länder. Och då är det som så, om man vill se det från det hållet, att när du kommer tillbaks så är du lite bränd. Du har varit med om någonting som är ganska stort. Du kan vara fysiskt utmattad, men kanske ännu mer mentalt. Så att det finns ju alltid en risk att du får en dipp som pågår en tid efter ett JVM. Så att den ser jag som en större utmaning än det faktum att du är borta ett givet antal matcher.
Jag har inte haft så många spelare som har kommit tillbaka och varit så bra. Tyvärr, man är mentalt slut. Det är som en hel säsong har gått igen och kommer tillbaka. Sen så tror jag att Djurgården gick in i den här säsongen med att man visste att de här skulle borta och att att spelet skulle funka. Jag tror nu när inte spelet har funkat och att man liksom sitter i en annan, jag tror att Carl Lindbom inte skulle stå så här mycket om laget hade gått bra. Jag tror att de har en större panik nu när de inte har fungerat som spelmässigt och att de inte har tagit de här poängen som de kanske trodde att man skulle ta i Hockeyallsvenskan. Därav tror jag att Stoppel och de hade en plan innan, men just nu så tror jag ändå att det är liksom, det är lite mer panik än vad de går ut och säger, för jag tror att det här kommer bli kännbart för dem, speciellt på målvaktssidan. Sen kan de tappa Odelius på backen också. Men, och sen en hel kedja framåt. Det kan bli mer spelare beroende på vilka man får loss liksom högre upp i hierarkin. Så jag tror ändå innan säsongen att man hade en plan, men jag tror den har ändrats lite under säsongen, för jag tror inte man trodde man skulle ha så tufft i Hockeyallsvenskan som man har haft.
Men var det 4 eller 5? Du la ju ut truppen idag.
Ja just det, du presenterar ju hela truppen.
Jag har Djurgårdsmaffian, är Carl Lindbom, Läckemäki, Östlund, Ögren, sen en bubblare. Ja, det är Odelius, han är 0-4 också, han kan komma med, det vet man aldrig, men jag har han som bubblare.
Har ni några andra tankar om truppen? Det är ju väldigt mycket spelare från Hockeyallsvenskan.
Rekord i år, tror jag.
Oskar Asplund, Sjöberg.
Jag vet så mycket som att vi ska diskutera det i en paus eller om det var före matchen i Östersund-Djurgården. Och det är alltid intressant. Förra året vet jag att vi hade Thomas Montén gästade studion dagen före, om jag minns rätt, där vi diskuterade och spekulerade. Men intressant att se. Som alltid en tränarstab som pusslar och inte bara går på, för det är så ofta tycker jag när man pratar landslag och folk spekulerar, så är det ju, ja, men han som är så bra, men då får du tänka att det kanske finns en med samma roll som är ännu bättre, och då måste vi få in det här. Så att det ska bli intressant att se hur de får ihop det där.
Och vi svenskar pratar ju alltid mest om de 14 och 15 spelarna som inte kom med än de som faktiskt är givna. Såklart. Vilket är lite svenskt så att det sticker ut. För att summera den här podden, jag tänker att vi... Vi har pratat ganska mycket om mode här senaste veckorna, men 12 raka segrar, det är klart att det är dags att lyfta på hatten för det. De vann dessutom mot AIK i söndags, trots att de gjorde en ganska dålig match, om man ska vara helt ärlig.
Samma i Kristianstad. Jag tycker inte de gör en dålig match. Jag tycker att de, är liksom, de har det här topplagsbeteendet. De spelar inte på topp. De åker dit, vinner. Samma i Kristianstad. Stabila bakåt. Vinner matchen. Åker därifrån, tackar och hej. Så de har hittat ett sätt att vinna här och de behöver inte bjuda till mycket mer än så. Och det är en jäkla styrka. Och de myser verkligen runt just nu i Hockeyallsvenskan. Man märker att de mår bra som grupp också. Så det är ett oerhört starkt. Så det, den matchen Södertälje nu, det ska bli kul att se hur båda lagen tar sig an den fighten.
Är det inget att tillägga, Fredrik?
Nej, utan att inte bli tjatig och repetitiv så är Modo bra.
Men det är ju... Vita hästen har vi inte pratat så mycket om den senaste tiden. Vad har ni sett av Vita hästen? De vinner ju faktiskt en hel del när de spelar på hemmaplan. Jag minns inte exakt hur många det var nu, om det var 5 raka de har på hemmaplan eller någonting, men de har börjat vinna lite.
Min lilla reflektion med Vita hästen är ändå att de, när kniven är mot strupen, så plockar man på sig några segrar, och det är ett beteende som inte ska underskattas.
Och där har ju Modo,
Hugo Stiv har gjort det bra.
Hugo Stiv, grym han varit. Och liksom plocka Modo tillbaka honom nu när det börjar komma lite, börjar närma sig slutspel här också. Det, för honom tror jag att det är bättre att vara i Vita hästen och spela mycket.
Varför skulle de plocka hem honom då?
Ja, bredda truppen. Varför inte?
Det låter ju som att de kommer att bredda med ännu tyngre namn till, så att säga.
Ja, jag hoppas för honom skulle att han får vara kvar i hästen. Jag tycker liksom oro de här och kolla på matchen mot Mora. Det, han steppar upp och är bra. Som vi pratade om, det är ett ineffektivt Mora, men de lastar ändå mycket skott mot han. Sen jag gillar liksom det här, de är lite luriga, hela Marcus Eriksson, när de bänker och de bryter lite. Det finns något härligt i Vita hästen på något sätt, som vi pratade om innan säsongen, som vi trodde på. De har ett bättre lag än på någonsin. Och det är en lurighet i det laget som jag gillar. Jens Holmström, bra. Så det finns mycket spelare som kan göra det. Och de när de vaknar till liv i matcher, så är de väldigt sevärda också.
Degerstedt har haft det lite tungt där, som vi trodde skulle gå starkt, i alla fall poängmässigt. Nu, att bedöma hela hans prestation, det låter jag vara, men att han har inte gjort så mycket poäng som man kanske hade förväntat sig. Jag vet att ni lyfte han inför säsongen.
Ja, vi pratade om att han kunde få ett lyft med att han har varit nere i division 1 och fått en mer offensiv roll. Men det är lättare att göra poäng i division 1. Det märker man också här. Han har fått en offensiv roll och spelar mycket med Marcus Eriksson, och det, han är, jag tycker inte han har tagit den platsen i laget och visat att han har de kvaliteterna i Hockeyallsvenskan. Sen är han bra grovjobbare, men offensiv i ett Vita hästen tycker jag inte han ska vara.
Något annat ni brinner för i veckan?
Jag var ju i Karlskoga, gjorde J20 Elit mot Björklöven. Det var ju en prestation som var enorm, tycker jag. Sen vet jag själv också hur det är att komma som ett Björklöven och se de här alla skador. Man kanske dippar lite, men det är fortfarande en otroligt dålig insats av detta Björklöven att inte vinna mot 15-16 skador, och vi har en 17-årig målvakt som går in och stoppar liksom allt och allt i hela matchen. Men det är fortfarande ett J20 elitlag som går in och retar gallfeber på Björklöven, och de hamnar i fällan på gång i den här matchen och kan inte liksom följa sin gameplan. Och det var anmärkningsvärt att se hur liksom de här 17-18-åriga kunde rubba så många spelare, som rutinerade spelare i Björklöven.
Ja, imponerande av de som kom upp där, men det är klart att de får komma upp och göra sitt livsmatch liksom på något sätt. Det är imponerande, men som jag håller med om allt det du säger om Björklöven, de ska ju vinna den där matchen, men kolla för de yttre förutsättningarna, så är det en given seger som de slänger bort på något
sätt. Sen får man ändå älska den här ungdomliga entusiasmen i intervjuerna med Klaved och...
De hade bestämt sig att ta sin tid i rampljuset.
Ja, herregud. Det var... Ja, men det påminner lite om gamla BIK. Jag kände igen mig lite när jag såg i båset och såg de här unga spelarna. Det var glöd i ögonen. Sen var det ju pyspunka mot Almtuna, och det förstår jag att det kommer bli. De klarar av liksom en match och håller det där, men det är jäkligt härligt att se när de här unga kommer ut och tar för sig på ett sätt som de förstår ju inte bättre, och det är det som är så härligt, och de bjuder ju på sig själva i intervjuer också, så det är, ja, jag gillar vad jag såg av de här ungdomarna.
Mm. Ska vi summera då och se fram emot veckan. Vi har spännande att se Östersund imorgon mot Djurgården. Sen ska vi se på Björklöven Västerås på fredag. Det är ju intressant att få lite mer svar från Västerås där om vart de står och vad Robert Norman ska addera till det där laget. Då kan vi få lite mer svar på det, svart på vitt också. Så med det kan vi börja summera veckan, och ni kan få slutord då om tankarna inför vad som komma skall här. Det är en slutspurt nu, för att ligan tar ju mångt och mycket uppehåll från den 16 december fram till den 27, då det är dubbla Stockholmsderbyn. Det känns ju också kittlande, och så är det Modo Björklöven i mellandagarna också.
Jag tänker väl att det som är en säsong har så många olika faser med starten och nu, liksom den här känslan att det är någonting nytt och så blir det lite vardag. Men det är en period nu som är väldigt viktig. Vi börjar se någonting, det händer i tabellen. Vi kommer få lite svar på vilka som tar rygg på Modo och högst upp. Vilka det är som dras in i problematiken ner till. Vilka hamnar i någon slags mittenläge med, utan att det händer så oerhört mycket. Och det där bär man ändå med sig. Även om vi säger att det är sista matchen man ska vinna i vår, så tror jag att vi som lever i sporten på det här sättet läser in lite tendenser, utveckling på spelare, på spelet, vilka lager som får tag på grejerna. Och nu har vi ju sett att det börjar ryka tränare och det försvinner spelare och plockas in. Och det där är ju också sånt som vi får följa upp och se lite på nära håll.
Hävelid. Ska jag dra listan från Hockeyallsvenskan, vilka som ska med?
Ja, dra den då.
Ska du ha den? Nu kommer den.
Låt höra.
Kopiera, klistra in. I mål, Carl Lindbom, given etta, Blomqvist tvåa, Asplund, Ludvig Jansson, Albert Sjöberg, Noah Östlund, Liam Ögren, Läcki Mäki, Liam Doner Nilsson, Ludvig Persson, Gabriel Kangas, Västerås. Där är vi klara.
Ingen av Delius.
Och det gäller ju
han åker in och ut under den här kvällen till. Nej,
det är någon
jag
form av
att han var bubblare. Jag sa att han var bubblare.
Ja, men vadå, ska du presentera han som reserv då eller?
Han kan komma med, så.
Ja, men
det är väl många som kan.
Ja,
men det är alla som är födda
0304 i Sverige.
Här har ni den. Kopiera, kör. Evelin, ja,
jag lovar Dagge, vi kommer att stämma av imorgon kväll när jag och Fredrik summerar efter matchen och ser hur många rätt hade Dagge. Men det var inga långskott du bjöd på.
Det var inte någon sån här, vad hette han?
Nej, men det är kanske därför, det är därför de är med också.
Jo, det är sant. Det har du rätt i. Ska jag skrämma lite grann? Det här borde ni ha listat ut med tanke på var vi är i kalenderåret. Men om tre matcher vi spelar halva säsongen, det skrämmer ju mig lite grann hur jävla fort det går. Det här borde man ju lista ut när vi är i december, men man påminns ju alltid om det där. Det känns ju inte som vi spelar halva säsongen.
Låt mig bara då ordmärka att vi inte spelar halva säsongen, men vi har spelat halva grundserien.
Ja.
Eftersom att det är rent intressant.
Är det slutspel i hockey, Fredrik?
Ja, men det verkar inte som du hade koll på det, så jag tänkte jag måste informera.
Ja, det är bra.
Halva grundserien är spelad, och det är väl så olustigt.
Då får vi i nästa veckas podd, eller om två veckor i alla fall, innan jul där, då får vi göra någon form av halvtidssummering också, för vi bjöd på en liten kvartalsrapport här nu för några veckor sedan.
Då ska det delas ut julklappar till lagen.
Ja, det måste vi göra också. Det är en liten kul grej att göra. Med det så sätter vi punkt på den här veckan då, och vi hälsar välkomna till Östersund och Simon Hockey imorgon 18:45, och vi ska med stort intresse följa hur det går mellan Modo och Södertälje och se om den, för att bana ut det i nästa veckas podd. Och sen hörs vi även på fredag från Umeå, Björklöven Västerås 18:30. Ta hand om er.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.